Mina damer och herrar, klockan är exakt 21.00. Det är tisdagen den 28 april 2015. Det är dags för slashat.se avsnitt 319. Ska vi bjuda på ikväll. Mitt namn är Tommy Putsemski.
Jag heter Magnus.
Och jag är Johan.
Där har ni på sekunden. Nu har nog aldrig varit så exakt där. För nu är pappa Jesper sjuk i säng. Då tar barnen över och då styr vi upp den här skutan, Magnus.
Att vi gör. Herregud. Mm. Han sitter där med sina hundögon och tittar på oss genom sin bildskärm. Men han får inte vara med idag.
Nja, får hade han väl fått. Men han avböjde faktiskt på egen manér. För att han har lite sjuk. Och det är man lite sjuk. Och då har vi det fullt hus nästan ändå, Johan. Vi är ju tre män här ikväll.
Jamen, det är vi.
Amen. Och tyvärr tänkte jag nästan säga, men ja, så är det.
Så är det här ikväll. Och vi ska bjuda på en fullsmockad show med drycker och framförallt ämnen och pollar. Förra veckans poll är ju det vi börjar med showen här. Frågeställningen var, hänger du i /Erase forum? Och då svarar faktiskt 39% av er, 74 röster, absolut inte. 27% av er, 51 röster, svarar absolut. 25%. 41 röster svarar att man är en lurker. Om det behövs tydliggöras lite så är en lurker en person som läser men inte skriver. Och sist och minst då på 19 röster 10%. Jag gjorde det men gör det inte längre. Magnus, du har hoppat lite jämfota här och funderat fram och tillbaka. Vad har du röstat?
Det var ett lätt val för mig. Jag är väl den forummedlem på vårt eminenta lilla forum som har allra flest inlägg, tror jag. Så att absolut.
Mm. Bra där. Johan?
Jag är ju den utav oss i alla fall som har i särklass inte flest inlägg. Så att jag får väl säga absolut inte. Eller, jag röstar absolut inte nu. För jag känner att det är nog det mest ärliga svaret. Men jag borde nog egentligen vara kanske lite lurker slash. Jag gjorde det, men gör det inte längre.
Okej, så det är tre alternativ vill du svara i den här podden?
Ja, jättegärna. Alla alternativ förutom absolut känner jag här att jag kan stå för. Men jag vet inte, forum är inte riktigt min grej längre, tror jag. Det var min grej på...
Uppskattar ändå ärligheten där, Johan, att du säger absolut inte, men du skulle lika gärna kunna rösta till lurker.
Ja, det kan jag göra. Och det hade säkert varit bättre för att promota vårt eminenta forum om en av programledarna för den här showen ändå hängde där. Men jag känner att jag kan inte riktigt jobba så. Jag är hellre ärlig och får ta bärsen för det.
Ja, och det är lite sorgliga i kråksången då är att jag är lika ärlig som du, Johan, och har valt mellan de tre alternativen som du redan har nämnt, och det blev lurker på mig också. Och jag tror att vi går hand i hand där med funderingar runt, alltså forum känns som den stenålders, internettid sett då, stenålders kommunikationsform på något vänster. Jag vet inte, jag kan bara inte förmå mig att gå någonstans för att få information. Jag förväntar mig att den ska komma serverandes på ett silverfat till mig när jag behöver den. Jag har svårt att motivera riktigt varför, men jag hänger nog inte på något forum och har inte gjort på 10 år, kanske 7-8 år i alla fall.
Nej, jag är nog likadan där, men samtidigt så när jag börjar fundera lite kring det så hänger jag ju på andra forumliknande tjänster, typ Reddit eller Hacker News, som också är där man liksom diskuterar mycket och gärna. Så att jag tänkte nog att jag också var så här att men forum, det är nog inte min grej längre, men när jag faktiskt funderar på vilka sajter jag besöker dagligen så ingår det ju faktiskt forumliknande tjänster där, så jag vet inte riktigt vad det är. Men de har lite annan form också, de där forumen.
Det kanske är formen egentligen, för att precis som du säger, jag hänger också på Reddit i mångt och mycket, och även Stack Overflow. Det är väl inte ett forum per definition, men det pågår mycket diskussion där, man hjälps åt att lösa kodningsproblem och annat. Och det skulle man ju kunna göra i en forummodell också egentligen. Det kanske är...
Jag vet inte, Overflow kanske... är väl absolut ett forum skulle jag säga.
Ja, men det är det jag säger. Fast skulle någon skapa en topic om kodningsproblem så är det ju egentligen samma sak. Det är bara det är kanske formatet, så här, layouten på, så här, på sajten som stör mig. Inte på Erase forum då generellt, eller specifikt, men generellt med forum. Att Det är svårt att få tag på vad som är intressant på något vänster. Det är svårt att sätta fingret på det. Ja. Magnus, du är en forumkille. Hänger du på några andra forum än bara Race?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag funderade på detta och sista åren har det bara varit Race Forum. Jag tycker att det täcker in... Alltså, för det första är det så väldigt... Då är det de insatta forummedlemmar som alltid kommer med bra frågor eller bra idéer och tankar och konstruktiv kritik på allting man postar. Men... Så reflekterar jag över det du säger här, Tommy, att du gillar kanske inte upplägget på ett forum. Och jag kan säga att jag zonar ut lite grann när du berättar vad du hängde istället.
Men, Stack overflow.
Men, vad fasen, då funderar jag, vad ersätter ett forum? Ja, det kanske är grupper på Google Plus till exempel. Ungefär samma uppbyggnad. Vår Facebook-sida ersätter ju inte ett forum på något vis. Det är ju det bästa, det är den bästa kommunikations, tvåvägskommunikationskanalen vi har med alla våra tittare och lyssnare. Det är ju forumet. Fan, det är där det händer, Tommy.
Ja, alltså jag har ju postat, jag ligger väl minst i topplistan tror jag på forumet. Så det är ju inte så att jag aldrig har gjort en Johan och varit där på något vänster.
Utan han ligger i topplistan sist.
Ja. kan du som ändå är forumgeneral här, plocka fram vad jag ligger i topplistan här? För nu blir jag nyfiken på mig själv här.
Jag blir nyfiken på dig själv, då ska jag plocka fram den, Tommy. Ska du veta.
Tack så mycket. Ska du plocka fram den? Det var trevligt för oss alla inblandade här ikväll. Nej, så att jag tror att det har att göra med att det kanske är lite drabbande också. Fast å andra sidan, man har ju vissa aktiva trådar. Jag har nog bara tappat forum. Jag driver Trans.nu ihop med Jesper i många år. Kanske åtminstone ett av de större forumen under en period i alla fall på nätet genom musik och dansmusik. Och jag blev nog bara bränd av hela grejen. Att moderera ett forum med tusentals medlemmar, det blir tungt till slut. Och jag kanske drar mig av den anledningen. Det kanske är personligt bara. Jag vet inte. Jag kan bita ihop och försöka igen, tror jag. Kanske. Magnus, nu är det din tur.
Jag hittar ju för fanken inte listan. Den har ju försvunnit i designförändringen här.
Ja, men då så. Jeppe kanske inte la in den. Ja, men då så. Då har vi löst det. Det finns inte längre. Det är alltid lättast att skylla på den som inte är närvarande.
Jamen.
Men det här var alldeles mycket ordpruteri här om en och samma sak. Vi ska ju prata om ämnen här ikväll också. Men innan vi går på ämnen så är det lite dags för feedback. Feedback-sektionen här lyser tom, men jag har lite feedback. Till exempel från lastbilschauffören som dök upp här nu. I förra veckans avsnitt sa du, Magnus, att retrospelsmässan var den 16 mars. Men det stämmer ju inte. Visst var det den 16 maj du menar. Tack för ett underbart och underhållande program. Och Tommy är för jävla snygg, han skrivit här. Eller hon.
I sån här, vad heter det? Osynlig skrift.
Ja, precis.
Har jag sagt fel där så är det precis som lastbilschauffören säger, det är den 16 maj som vi träffas och göttar till det på Retrospelsmässan och lite meetup och visar varandra nördiga grejer och skålar och har det sådär härligt. Inte mars alltså, utan maj.
Maj. Ja, det är ju i samband med Retrospelsmässan kan man ju säga, så kan man ju säga lite så.
Ja, just det. Om den skulle flytta på så tänker du.
Ja, exakt. Det häng på det. Och sen var, ni dabbade lite i förra veckans avsnitt.
Prata
lite
kanske?
Där. Fått en jättefin feedback från Andreas The Biffman. Som väldigt förklarande berättar då hur dubb funkar. Det är så mycket ord som formar meningar här så jag hinner liksom inte riktigt säga allting. Men han har en länk till en bra sida som förklarar skillnader och allting så vi får lägga in i show notesen.
Vi kommer faktiskt, jag bara avbryter det där Tommy, för vi kommer faktiskt återvända till det där just när det gäller dubb. För det rörde upp ganska mycket känslor i olika sociala nätverk efter förra veckan. Så vi kommer att posta det, eller vi kommer att posta lite grann som veckans forumtråd som vi kommer till senare.
Men vad bra, då kan vi ju faktiskt samla allting just där helt enkelt. Så behöver vi inte lägga någonting i. Ja, det är där det händer helt enkelt. Finns det någon mer som har någon liten feedback att bjuda på?
Ja, vi fick ju även från en Tony om att YouTube visst har lite reklam i vissa videofilmer mitt i videofilmen. Vi tror att det var förra veckan som vi pratade om det. Kring den reklamfinansierade delen av YouTube och man kunde betala sig bort från den. Och då tror jag vi alla sa det att vi aldrig hade sett reklamer mitt i en film. Men det hävdar han absolut att han har gjort. Men bara under en viss period, så det kan ju varit någon slags test. testperiod, tänker jag, eller någon sån här gradual rollout för att de ska kunna se om det folk faktiskt tittar på det där eller ej. För det känns, mig veteligen så har de inte lanserat det, men det kanske är någonting som vi har missat. Eller så tittar vi inte på så långa videos i YouTube helt enkelt, som gör att vi inte får se det här. Folk i Slash kanske ser det hela tiden.
Så kan det faktiskt vara. Och sen hade jag lite feedback också. Man får ta med den lite, bjuda lite på här. Och det var att som småbarnsförälder så skulle jag gladligen betala för att ta bort reklam så inte min dotter behöver se Daredevil-reklam innan hon ska kolla på sitt där klipp på YouTube. Det känns lite fel. Ja, missanvisat. Och sen har jag hackat också, killar. Dagen till ära.
Ja, vem har du hackat?
Och fått fram medlemslistan. Mm. Plats nummer 1. Magnus Jonasson. 2106 inlägg. Plats nummer 2. Jesper. 1377 inlägg. Plats nummer 3, Tommy. 1046 inlägg. Och då undrar ju vän av ordning, vad har vi kottkrig någonstans? Jo! Nu kan jag tyvärr inte få plats. Alltså han är ju så långt ner på listan. Han är ju, ja det går inte att räkna så långt ner. Men Johan, kottkrig Larsson, 85 inlägg.
Så jäkla bra. Jag hamnar liksom, det finns inte ens plats i en int. Den platsen som jag har i topplistan. Det är jobbigt.
Exakt. Senast aktiv 18 mars 2015. 13 och 14.
2014?
15. Så det var i alla fall i år du har besökt forumet i år då?
Ja, okej. Besökt men inte postat någonting, va? I år.
Lurkat alltså.
Eller det kanske. Ja, lurkat i år. Ja. Ja, men ni skickar länkar ibland då och då. Och de läser jag faktiskt. Så att det är så. Ja.
Fastnat jag stöd. Ja, nu har du väl sålt in forumet tillräckligt för den här showen, kanske?
För den här gången? Jo, absolut, absolut. Och vi ska gå in på veckans ämnen. Nu förefaller det sig så illa att det faktiskt är jag som har första ämnet här för veckan. Och det har ju naturligtvis att göra med det som har hänt i Nepal under lördagen, om jag inte minns helt fel. Det var ju en kraftig jordbävning i Nepal, 7,8 på Richterskalan. Och orsakar då extremt stor förödelse i främst Kathmandu-området i Nepal. Även stora skador har rapporterats från Indien, Pakistan, Bangladesh och Tibet. Varför vi tar upp det? Det är såklart för att vi ska uppmana folk att faktiskt donera pengar och hjälpa till att hjälpa de människor som behöver hjälp på plats. I söndags så hade man räknat till över 22150 människor hade omkommit då efter det här skalvet. Det här är en siffra som befaras bara att öka. Det kommer komma en teknikvinkel på detta också.
Så har du 22 000?
Nej, 2150. Jag tänkte säga 2150 tänkte jag säga, men det låter ju fel.
Så säger man inte. Ja.
Nej, det säger
man bara inte. Så att det kändes som en väldigt hög siffra.
Jag bara, ja, 2150 individer i söndags då, men jag tyckte jag hörde en siffra på över 3000 i måndags.
Ja, det är
hemskt. Och ja, det är fruktansvärt. Så man kan hjälpa till på olika sätt. Man kan smsa akut Nepal till 72900 för att hjälpa Röda Korsets jobb. Läkarmissionen sms akuthjälp 100 skriver man då till 72980. Och Plan Sverige, då smsar ni jordbävning till 72910. Och i alla de här exemplen så skänker du 100 kronor. Vi lägger in de här i show notesen för er som vill hjälpa våra vänner borta i Nepal att få ordning på det som sker där borta. Och teknikvinkeln då runt omkring det här, det är faktiskt Ray.se som rapporterar att det nu är gratis att ringa och surfa i Nepal när du är där. Nu har de här grejerna försvunnit ur mina show notes lyckligtvis. Så jag tar min andra del av detta, och det är faktiskt att Googles exekutiva chef Dan Frydenberg dog faktiskt på Everest i en avalanche på svenska.
Lavin,
tackar. Tydligen så var det så att under jordbävningen så kom det en lavin från, inte Everest, utan ett berg bredvid Everest. Och blåste in över base camp, det är alltså det som ligger längst ner i botten av Everest. Som du utgår ifrån när du ska bli stiga på Everest. Och där fanns den här Dan Frydenberg. Han var exekutiv chef över Google X. Alltså det där projektet där Google gör lite sina moonshots egentligen. Och han omkom i den här lavinen till följd av den jordbävning då som var. Sen då, så under en period så kommer det vara gratis då att ringa och smsa till och från Nepal. Det är tre Telia och Telenor som slopar avgifter för både sms och ringa från Nepal. Och det, Telia och Telenor gör också avgiftsfritt att surfa för dig som är i Nepal. Det här gäller fram till och med gäller från och med 25 april till 2 maj hos Telia och 10 maj hos 3 och 9 maj hos Telenor. Så fick ni den vinkeln. Men det är onekligen en sån här stor världsomvälvande händelse som är värd att ta upp även i en teknikorienterad show. Men för ordningens skull, grabbar, så hade jag ändå en liten teknikvinkel på saker och ting. Johan, du har lite mer matnyttigt runt detta, va?
Ja, det är lite sådär att om man känner folk som har varit där nere eller är där nere eller är i Nepal eller i omnejd, så finns det ju en del tjänster idag för att rapportera att man är safe och annat, så att folk som känner den runt omkring i världen inte behöver oroa sig för mycket. Och det är ju både Google och Facebook har ju den här typen av tjänster. Google har ju sin Google Person Finder, som den heter, där man kan själv gå in och rapportera sig själv som säker, eller att man är i safety. Och även Facebook Safety Check. Jag tror att den dyker upp om man loggar in på Facebook från de drabbade områdena, så tror jag man får en fråga som är i stil med är du safe? Är du den här personen och är du safe? Så säger man ja, och så kan alla ens vänner då också se att shit, vad skönt att jag visste att den här personen var där på resa eller bodde där eller annat, och då kan man se att den personen är i säkerhet. Så det kan man ju rekommendera folk att göra, så att man vet vilka som är säkra. Och att bara lägga till där också, det är ju jättebra att de här tre mobiloperatörerna som annars är väldigt glada i att ta betalt för roaming och sådär, gör sitt jobb och tar bort priserna för det här. Det är otroligt beundransvärt. Även Skype gör samma sak. De tar bort, det blir gratis att ringa med Skype till och från, eller i alla fall till Nepal. Jag tror även från Nepal, men det är det väl nästan. Ja, det är i alla fall gratis att ringa till nepalska nummer, har jag förstått.
Även med Skype Out då?
Även med Skype Out, alltså man kan ringa från Skype till ett mobilnummer eller till ett telefonnummer, och så slipper man betala för det, för det är ju vanligtvis en betaltjänst när man ringer till telefoner.
Jag kan tycka att det är kul att se hur liten världen har blivit på ett väldigt positivt sätt. Att när sådana här katastrofer faktiskt händer, att den digitala och internet, så att säga, det är en stor del av där vi lever, vår vardag, faktiskt går samman och hjälps åt när sådana här saker händer. Att man gör vad man kan för att hjälpas åt. Hurricane Katrina var ett bra exempel på det. Och även tsunamin i Thailand måste det ha varit, va?
Just det.
Där gick man också samman och hjälptes åt som ett gemensamt community. Jag tycker det är en viktig grej, och därför vill jag ha med den lite i början på showen. En tråkig början med en downer. Och patentbråk, det är också downers. Det är saker som man kan gråta sig tröstlös över på nätterna, Magnus. Men det finns lite ljus i den här patenttunneln, va?
Eventuellt finns det. Vi ska hänga kvar på just Google, en av de här stora aktörerna som Johan och Tommy pratar om. Igår drog nämligen Google igång ett nytt initiativ som man kallar för, nu ska vi se, Patent Purchase Promotion. Och syftet är då att från Googles sida att man ska köpa patent för att på detta viset hålla dem borta från patentroll som vill stämma mindre företag eller personer då på immateriella rättigheter. Säljpitchen från Googles sida är enkel, att vi gör det enklare att sälja dina patent till oss istället för att sälja dem till bad guys. Och Google resonerar ju som så här då, att slåss mot patentroll för sina rättigheter, det kan vara dyrt, det kan ta extremt mycket tid, och det är ingen meningsfull syssla, och det skapar ingen meningsfull fördel för den här patentägaren som de kanske slåss med näbbar och klor mot ett större företag som bara vill skinna dem. Det här projektet då, Patent Purchase Promotion, startar Google upp den 8 maj och avslutas den 22 maj. Och mellan de här datumen så kan man, den som vill sälja ett patent till Google, kan beskriva sitt patent på ett webbformulär. Och efter projektets slut så kommer Google att gå igenom de här ansökningarna eller försäljningarna och återkoppla till de personer man då vill gå vidare med för att komma överens om ett pris och eventuellt köpa de här patenterna då. Google ger ju däremot ingen information kring vad de har för syfte med de här patenterna, om de har tänkt att nyttja dem i rättstvister till exempel. Sedan tidigare så har ju Google lovat dyrt och heligt att man bara ska använda sina patent i defensivt syfte, det vill säga att man använder dem bara för att stämma någon om någon annan har stämt dem först. Hur detta blir med det återstår att se. Men Tommy, har du någon vibb på det här?
Ja, alltså jag vill ju göra skämtet, men tänk om det är Google som är the bad guys då?
Mm.
Ja, alltså vi får inte glömma det. Hur mycket än jag tycker om Google och deras produkter så är ju Google ett företag som är ägt av aktieägare som kommer att tvinga Google till att göra vissa beslut för att hålla ett värde i bolaget. Och jag skulle nog dra mig lite för att sälja patent till Google och ge dem en jätteskattkista med patent. Så jag spontant tror detta som ett ganska konstigt initiativ. Jag kan förstå andemeningen med det, att vi har en finansiell möjlighet och vi har advokater som sitter på kontor i fina kostymer och har ingenting att göra just nu. Vi kan hjälpa dig med detta, men om du säljer ett patent till Google så äger Google patentet. Och det är väl inte en bra situation, Johan? Eller vad känner du, Johan, inför detta? Jag har en konstig smak i munnen och det är inte öre jag dricker.
Ja, jag håller lite med. Jag tycker att det är ett litet märkligt, eller det är ju ett bra initiativ för Google såklart. Om de kan komma över patent som de annars inte skulle kunna komma över, och till det kanske billigare än vad de annars skulle behöva betala för patenten. Så är väl det bra för Google. Men det är ju, jag skulle ju hellre se att man skulle ha en oberoende organisation typ IFF eller någon annan, så här, det är Electronic Frontier Foundation, va? Mm. Som är en oberoende organisation som har som uppdrag, eller som har tagit sig som uppdrag, att värna om vissa friheter och annat på nätet. Jag kan ju tycka att en sån aktör skulle vara bättre lämpad för den här typen av pooling av patent i sådana fall. Inte nödvändigtvis ett privat företag, vilket privat företag det än skulle vara. Det är mina två sätt.
Ja, jag är helt på samma spår, Johan. Man skulle på något sätt, att Google skulle betala notan för att skriva över rättigheterna till det här patentet till en organisation som EFF eller någonting, men att Google hjälper till att försvara patentet, så att säga, om det skulle behövas. Ja, det låter konstigare och konstigare med att tänka på det. Jag har inte missat någonting, Magnus, i hela pitchen här. Att ägandet står kvar hos patenthavaren, men Google blir en operativ arm eller någonting av patenten. Inget sånt.
Nej, du har inte missat det. Och det var egentligen därför jag plockade upp det. Därför att jag får samma konstiga smak i munnen. Jag tänkte, vad fan, jag måste läsa detta en gång till, kände jag. Men det är ju så att Google sträcker ut sin hand där och säger att vi köper dina patent, så slipper du bråka om dem med någon annan. Så har vi dem istället. Och så får du lite snabba cash utav oss.
Det här är ju nästan ett patenttrollnivå på ett litet sätt.
Lite så.
Ja, lite.
Jag vet inte vad jag ska få för vibb utav detta, men det är klart att Google vill bara utöka sin patentportfölj. Men det är ju ingenting som säger att Google inte kommer nyttja de här på ett annat sätt längre fram i tiden. Offensivt.
Ja, nej, ett konstigt tilltag. Men sen är ju Google ofelbar i mina ögon naturligtvis. Hangouts är bland det bästa som har skapats någonsin på desktopen. Och jag kan tycka att det känns ju bara konstigt här. Nu blir det en konstigt hänt och det är ändå jag. Magnus, känner du nöjd med Google patentstrålande?
Jag är ju jättenöjd där.
För att nu är det, jag ber om ursäkt för er som är lite ointresserade av Google. Jag gör faktiskt, det är ju bara mycket Google. Johan, ska vi vara lite crazy och du hoppar in med lite Amazon här mitt i Google-kavalkaden?
Det kan jag göra. Det är ett ganska kort ämne och ett ganska crazy ämne av någon anledning. Jag vet inte, det här fångade liksom ens uppmärksamhet på ett lite udda sätt. Det är nämligen så att Amazon, som man kanske känner till då, det här stora webbutiken på nätet, webbutiken på nätet från USA vill jag få fram. De säljer ju allsköns grejer och startar och stänger ner lite olika tjänster till hittande ratten, och för ett tag sedan så startade de en ny tjänst som heter Amazon Home Services, där de tar reda på lokala aktörer i ditt närområde som typ hantverkare och annat och blandat folk som gör olika saker. Och så kan man applya genom Amazon för att få någonting gjort och så får man ett bra pris och så får man ett pris up front och sådär. Så ska de hålla sig till det och det är Amazon på något sätt som sköter den här vad ska man säga, den här kommunikationen då mellan hantverkaren och dig, som blir, att de blir någon slags tredje part. De har nu introducerat en betaversion utav en tilläggstjänst i den här, eller en deltjänst i den här Amazon Home Services som heter jag har inte ens skrivit ner namnet, det var ju tråkigt. Den heter Hire a Goat Grazer. Så man kan alltså hyra på Amazon betande getter. Och det är ju väldigt smidigt om man har mycket, mycket mark som behöver betas av, exempelvis. Eller om man har stor gräsmatta utanför sitt huvudkontor. Jag vet, Google har väl exempelvis getter som, istället för gräsklippare som håller deras gräsmattor i trim. Men nu kan man alltså, nu behöver man inte gå till sin lokala gethandlare. Utan man kan gå direkt till Amazon för smidighetens skull. Och bocka i där vad man har för typ av betesmark. Om det är flowers och weeds och grasslands och marsh och shrubberies. Och hur mycket mark det såklart ska betas på. Och lite sådär. Och man får också ett proffs då som kommer att titta till de här getterna då och då. Och man får faktiskt behålla allt bajs. Så det är ju ändå käckt om man är ute efter lite getbajs och lite gödsel. Så får man behålla det.
Det här är ju en jättebra idé. Och så låter vi den sjunka in några minuter. Några sekunder ska vi säga. Vi har ju många bra shownamn i chatten redan här. Men ja, det här som du sa var Johan, det här har ju hänt, gjorts innan. Och det här måste ju vara lite mer åt en PR-grej kanske än en seriös produkt. Men jag tycker det är kul. Och det når ju hela vägen till Sveriges största och mest prominenta teknikshow, så att de har gjort någonting bra här i marknadsföringsväg.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant.
Det får vi inte sticka under stol. Magnus, inga getter hemma på gården?
Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Men däremot så kände jag så här, i och med att Amazon ska ju börja och leverera med drönare här. Betyder det att vi kommer att få se en massa flygande getter farande över...
Incoming!
Ta en hord getter. Ja, du beställde ju 32 getter här. 32 drönare bara i formation.
Kommer de i jättefart.
Oh, jag kommer att räkna får.
Ja, vi kan fortsätta en bra stund här. Ja. Jag tror det är bäst att ta oss till forumet, Magnus. Det fantastiska forum som vi alla besöker dagligen.
Vi gör det. Och vi ska återknyta lite grann till våra feedback angående Digital Audio Broadcasting som vi fick en hel känga av i förra veckan. Och då sa vi det att det här ska vi ju samla in på forumet såklart på det allra, allra bästa sätt vi kan. Och det tyckte även vår användare Pakefält som har startat en forumtråd som heter just DAB Radio under kategorin allmänt övrigt. Och Pakefält tycker inte att det här har inte berörts nog. Framför kritik och konstruktiva tankar kring det här med DAB Radio. Så in i forumet i DAB Radio allmänt övrigt och diskutera mer om den här kommande satsningen på digital radio som nu ska slå ut FM-bandet på om några år framöver. Mm. Det var det.
Forum.ray.se, precis som du sa, Magnus. Där finns den topiken. Mm. Då ska vi se. Ska vi gå tillbaka då till vår Google-kavalkad här? Så illa är det inte. Utan det angränsar till många olika områden. Men Google har ett finger med i samtliga spel här. Det är nämligen så att Google utannonserade ju förra veckan Project Fi. En ganska uselt bevarad hemlighet. Det är till och med namnet och loggan råkar ju ramla ut på nätet bara för några veckor sedan. Vad är då Google eller Project Fi? Google blir helt enkelt en mobiloperatör. Eller en NVNO som står för Netcom Virtual Network Operator. Och vad det betyder egentligen, det är att du blir en mobiloperatör som använder dig av andra operatörers mobila nät. Det innebär alltså inte att du har inte egna nät, utan du lånar andras nät. Några bra exempel på svenska NVNOs borde jag kunna ha grävt fram. Halebop är väl ett NVNO, va?
Ja, de är ju ägda.
Fast de går inte de via Telia-nätet. Är inte de en egen, agerar inte de som en egen operatör i Telia-nätet? Och sen så har vi de här typ Smultron som går på Trio och sådär, va? Och de här och andra som går på Telenor.
Om inte minns, ja, just det. Och det här är vad jag förstår är NVNOs. De köper alltså en nätverkskapacitet av en nätverksoperatör lik Telia. Eller, nu ser Magnus väldigt fundersam ut och kliar sig i skägget. Vill du smyga in här?
Ja, jag vill gärna smyga in där. Jag känner väl bara att Smultron ägs väl av... det är tre som äger dem.
Så kan det vara.
Det är ju sån här billighetsmärke. Men däremot så är det väl så att Telia kör sin 4G i Tele2s nät. Är det inte så?
Fast det har inte riktigt med den här saken att göra.
Nej. Då så. Tackar du för idag.
Utan det är ju liksom vilka som är tredjepartsoperatörer. Och det är, om man säger, oberoende av ägandeskap i Smultrons fall så är Smultron ändå en egen operatör som lyder under sina egna regler och lagar som går på en annans nät. Och det är väl egentligen det handlar om här. Att man startar ett eget företag och så hyr man in, istället för gå ut och snickra en massa master någonstans och sätta upp i hela Sverige, så kan man hyra in sig på någon annans nät och försöka komma fram till en vettig business model där man kan squeeza ner priserna på ett vettigt sätt så att man ändå kan gå runt och sådär.
Så vi får ju backning i livechatten här också. Så vi Smultron så är det helt fel. Vi menar givetvis Hallon, eller hur, Johan?
Ja, det gör vi, såklart. Ja, men det är tydligt, vi kan ju leka att vi är typ så här Sveriges Radio som inte får säga de riktiga namnen. Kan vi inte göra det?
Jag har fått en lista här skickad till mig från en okänd sajt. Men det finns MNOs. Det är Mobile Network Operators i Sverige. Det är High 3G Access AB, eller 3AB. TDC Sweden, Tele2 Sweden, Telenor Connection, Telenor Sweden, Sverige och Telia Sverige. Det är alltså Mobile Network Operators. Så MVNOs, virtuella. Det är ACN Mobile Sweden, Cellip, Delight Mobile, IC Telecom, Fog Mobile AB, GT Mobile Sweden, Halebop, Hallon, Holiday Phone AB, Lynka Mobils SE, Net at Once, Phone Family, Superstar Mobile, Vecton Mobile Sweden och Vimla. Det är de MVNO som finns i Sverige.
Det här är
och
bra radio alltså.
Nej, vi bara det är det inte.
Sitter och listar operatörer från Wikipedia.
Det är ändå fakta. För en gångs skull. Ja, det är så att nu vet vi hur det funkar i svenska delen av världen i alla fall. Och varför pratar vi så mycket om MVNO eller NVNOs? Det är helt enkelt då att Google kommer ge sig in och bli en NVNO till Sprint och T-Mobile. Det här innebär alltså att Google kommer att vara en virtuell mobiloperatör som kan roama fritt mellan två olika MNOs, Mobile Network Operators, T-Mobile och Sprint. Skulle man prata svenska i detta så är det som att man kan roama mellan Telenor och Telia på samma abonnemang utan att bry sig om. Alltså den som har bäst täckning, om Telia har bäst täckning just nu i Värmland som det är, så kommer den köra på Telia. Men hemma så har du bättre täckning på Telenor, då kör den på Telenor. Det är intressant, och en tredje detalj som är intressant i detta är att även att ditt wifi hemma kommer också att vara... Det kommer inte att vara en MNO, en Mobile Network Operator, utan det kommer att vara en del av din mobila trådlösa upplevelse. Det innebär helt enkelt att du skulle kunna ringa hemma och då kommer samtalet gå via wifi. Sen sätta dig i bilen och åka iväg, och då kommer den automatiskt roama över till det bästa mobila nät du har utan att samtalet droppar eller tappas under processen. Det här är ju extremt intressant för mig som bor i ett område där jag inte har bra täckning från någon mobiloperatör egentligen, där jag faktiskt kan ringa med med mitt wifi som punkt då som ringer ut. Så det där gör det lite unikt i alla fall, den här grejen.
Det finns T-Mobile gjort länge, va?
Det har de.
Apple har väl demat liknande funktioner på deras keynote för någon av de här operatörerna. Jag kommer aldrig ihåg de här amerikanska operatörerna, men den funktionaliteten där i alla fall verkar ha funnits sedan tidigare hos amerikanska operatörer i alla fall.
Och det kräver lite av mobilen, och iPhone har haft det ett par år, vet jag i alla fall. Den möjligheten att roama mellan de olika näten. Och det finns två andra operatörer eller liknande system i USA som heter Freedom Pop och Republic Wireless som gör egentligen samma sak. Fast med de här två så har du inte dubbla mobiloperatörer, då har du bara wifi och Sprint eller bara Wi-Fi och T-Mobile, och på svenska bara Wi-Fi och Telia eller Wi-Fi och Telenor eller motsvarande. Prisnivån då, eller prismodellen, är intressant i mina öron faktiskt. $20 i månaden, låt oss säga 180 kronor, säg 200 spänn med moms och material och allt annat spännande. För 200 spänn i månaden så har du fria sms, fria telefonsamtal inom USA och 120 länder i hela världen. 120 länder i hela världen. Det är en väldigt konstig mening. Men 120 länder i världen. Och det är intressant. Och nu kommer den. Samt mobildata i hela världen och USA för $10 per gig. Det spelar alltså ingen roll om du som amerikan, om du skaffar dig Google Fi eller Project Fi, så kan du åka till Sverige och använda din gig med data utan att det kostar extra. Det finns inga roamingavgifter som vi är vana vid att se i de här sammanhangen. Och det här gäller alltså både i USA och utomlands i 120 länder då, som jag misstänker att Google har någon form av partneravtal, eller om det är T-Mobile eller Sprint som har internationella avtal som de hoppar eller piggybackar på eller hänger med på egentligen. Så att om du är amerikan så betalar du $20 i månaden och kan åka till Sverige och ringa och smsa precis som vanligt. Du behöver inte bry dig det minsta om ökade kostnader. Och sen så har kostnadsmodellen är $10 per gig, låt oss säga 100 kronor per gig. Köper du, vill ha 10 gig i månaden, så kostar det $100 extra. Det vill säga $120 för abonnemanget. Vill du ha $1 extra eller 1 gig extra, så är det $10 extra. Och också det som Google gör, som är lite unikt också, det är att du får tillbaka gigs som du inte använder i form av pengar. Så låt oss säga att du har ett abonnemang. $20 är ju flat. Det kommer alltid betala $20. Sen lägger du på ytterligare $20 för 2 gig data. Men en månad så använder du bara 1 gig. Då kommer nästa månads räkning börja på minus $10. För att du har 10 eller 1 gig innestående hos Google. Så att de ger tillbaka det du inte använder. Vilket jag kan tänka mig skulle kunna vara ganska intressant. Och igen, detta är data du kan använda i 120 länder runt om i världen. Det finns några nackdelar med detta, förutom då att det bara är i USA. Det är också att det funkar bara för Nexus S. Eller Nexus 5, 6 heter det. Nexus S. Nexus 6-or funkar det bara på just nu.
Det var väldigt roligt om de hade lanserat någonting för en telefon som slutade säljas för 3 år sedan. Men alla ni 173 stycken Nexus S-användare, va? Nu jävlar.
You get a mobile, man. You get a mobile. och det är roligt. Okay, och varför detta? Det har ju spekulerats lite fram och tillbaka. Det finns, som jag förstod det, hårdvarukrav på hur SIM-kortet ska fungera med roaming-biten och allting. Så det finns en viss hårdvarukrav. Men de som kan mer än vad jag kan säger att det har mycket att göra helt enkelt med en kontrollerad utrullning av detta. Om man bara tar till de som har Nexus 6-or i USA just nu, så det finns väl inte så herrans många människor, så kan man i alla fall öka mer och mer, så kan det bli intressant. Eller förlåt mig, så kan det växa sen när man säger att nu kommer även iPhones få tillgång till detta. För det finns ju ingen anledning för att inte Google ska låta iPhones vara med på det här tåget. Det liknar de modellerna vi har i Sverige. Som vi nämnde innan, där Vimla och inte smultron utan hallon och liknande. Men det som gör det här extra intressant, om jag vore amerikan i alla fall, det är ju internationell data utan extra kostnader. SMSa, telefona och surfa 120 länder som om du vore på hemmaplan egentligen. Och man kan ju filosofera hur Google kom under den här roamingkostnaden, eller om de bara tar den smällen, det vet jag inte. Jag ska till USA om några veckor. Naturligtvis kostar 50 megabyte 50 kronor tror jag, eller något motsvarande. Och det är ju som man kräks inombords lite, att det fortfarande ska vara så dyrt. Har vi någon pojk i sällskapet som vill börja åsikta lite runt Project Fi? Magnus, räcker upp handen. Magnus, varsågod.
Mm. Jag bara tittar lite grann i dina show notes här och vill komma med... du får gärna klargöra här. Det står att det kostar $20 i månaden och då har du flat rate sms och telefonsamtal. I USA och 120 ytterligare länder. Sedan kostar mobildata $10 per gig.
Just det.
Så att det betyder att ska du ha ett abonnemang med 4 gig data i USA, så kostar det $40.
Korrekt. 350 spänn eller vad det nu blir.
Det här är ju dyrt. Det här är jättedyrt.
Jämfört med svenska priser är det dyrt.
Ja, nu vet jag inte hur det står till i USA, men alltså, jag har ju ett abonnemang med 50 gig data Det skulle bli 5000 spänn i månaden det.
Men vad har du för abonnemang med 50 gig data i månaden? Det låter bra.
Jag har 20 gig data i månaden. Det är 2000 spänn.
För att börja använda företagsabonnemang hos Telia istället så får ni 2 gig. Och så ser vi glada ut över det för 500 spänn i månaden.
Det är ju svindyrt det här.
Ja, det är dyrt.
Det är inte konstigt att de kan komma undan, eller de kommer inte undan några roamingkostnader tror jag, men de drar ju igen det på att folk behöver ha mer än 1 gig data i månaden.
Det är sant. Man skulle ju faktiskt kunna titta lite på hur alltså jag vill utgå ifrån, för att de sajter jag har läst är att Google släpper en billig mobiloperatör, att det ska vara billigare än många av alternativen i USA. Men det har jag bara hört på via en podcast, så jag kan inte riktigt hitta siffror på det heller. Mm.
Vi är uppe i 30 gig i startläget här, om du ska ha 1 gig data och flatrate sms och telefon, då är du uppe i 300 spänn motsvarande. Och då har du 1 gig data.
Korrekt.
Jag tycker det ska bli intressant att se om de kan skala det här. Alltså det är ju en sak för dem såklart att lansera en sån här på en väldigt nischad marknad, en ganska nischad telefon, och man har dessutom invite only. Vad det verkade som jag läste, jag vet inte om det var The Verge, de hade någon intervju med Sprint om det här. Eller om det var T-Mobile. Och där så sa de ju ganska uttryckligen att om det blir populärt så kommer vi ju omförhandla priserna. Så de har väl säkerligen lyckats få ganska bra priser i någon slags testversion. Och sen så får vi se vad som händer när fler faktiskt vill gå över till det här. För att de ligger ju då i händerna hos de som faktiskt äger hårdvaran och infrastrukturen. Det måste ju vara ett problem i ett sånt här läge. Det tycker jag verkar vara ett problem med alla såna här virtuella operatörer. Att det enda du kan liksom inte göra så mycket om någon annan äger det du använder och de höjer priserna. Så har ju du ett problem. Då sitter du i skiten.
Jag gjorde faktiskt så att jag gick in och tittade på lite priser hos de olika operatörerna bara för att få en uppfattning om hur det ser ut i USA. Och om man går in på T-Mobile och ska ha ett individuellt abonnemang, de har mycket sådana familjeabonnemang, men ett abonnemang till Magnus Jonasson just nu, så får du prunga upp $50 i månaden. Och då får du fria text och fria samtal inom ditt mobila nät, det vill säga alltså inom T-Mobile. Och då ingår 1 gig data på detta.
Oj.
Och då är det $50 i månaden amerikaner betalar för det här abonnemanget.
Är detta helt plötsligt billigt?
Ja, det var lite det, den vibben jag fick i alla fall från dem jag har hört prata om detta. Ska du ha 3 gig data så är det $60 i månaden. Så där blir det ju lite billigare än Googles alternativ. Men jag tror att det här är prisvärt utifrån vad en amerikan är van att betala. Och det här är ju verkligen plockat ur luften här. Jag tar också Virgin Mobile. Ska du ha unlimited plus 3 gig data så är det $55 i månaden som gäller. Mm.
Ja, man ska ju komma ihåg att USAs infrastruktur för de här nätena ligger ju en bra bit efter oss i Europa, så och därmed högre kostnader för data. Vi är bortskämda med mycket data och låga priser här numera.
Ja, men inte har Telia företagsabonnemang som jag har då. Då är det 2. Ja. Inte så bortskämd. Och sen är vad jag kommer tillbaka till, det är internationella grejen. Att du i 120 länder runt om i världen kan åka och behandla ditt mobilabonnemang som om du vore på hemmaplan. Det för mig är större än vad kanske priset är. Att man kan känna lugn. Åker man över till Danmark, Danmark är väl ganska okej. Men åker man till Tyskland så får man inte en monsterräkning för att man vill vala att kolla på YouTube en kväll. YouTube, nej. Ja.
Det är ju den största grejen med det här också, tycker jag. Det är ju den absolut mest intressanta grejen med det. Jag reser ju inte tillräckligt mycket för att jag ska känna att det skulle vara värt att betala ett överpris för mitt abonnemang när jag är i Sverige, i och med att jag spenderar absolut mest av min tid i Sverige. Men jag kan ju absolut förstå för folk som reser mycket att det här är intressant. Jag hoppas på att det här är en modell som de riktiga operatörerna även i Europa kommer kunna ta över och se över. För att om nu Google har lyckats se till ett pris för det här som är så här bra, även roamingmässigt, och att de faktiskt inte bara tar smällen för det här, för jag har ändå svårt att tro det, då kommer de ju aldrig kunna skala upp det här om det är så att de tar kostnadssmällen för det här helt själva. så hoppas jag att det här smittar av sig på andra operatörer, för att det är ju så här man vill ha det. Jag har ju liksom en 20 GB pott nu. Jag hade ju kunnat tänka mig att åka utomlands, har jag, men halvera den datan då, eller dubbla den datan som jag utnyttjas utomlands. Dubbla den och se hur den och räkna den mot min befintliga data. Så om jag surfar för 10 MB eller 100 MB utomlands, så räknar det som 200 MB mot min pott på 20 GB. Så att man liksom ändå kan få en vettig prismodell. För jag tycker att det här, framförallt när man reser runt i Europa, den kostnadsmodellen som vi har idag, det håller ju liksom inte riktigt. Det är för jäkligt.
Ja, det är söndrigt faktiskt. Det är riktigt söndrigt. Ja, det fanns ju förhoppningar om, vi har haft det med Slashat flera gånger, att vi ska försöka få bort roamingkostnader inom Europa, i alla fall för europeer. Men det verkar inte riktigt heller gå i lås. Och sen, som du är inne på Johan, förutom då internationella biten, så tycker jag även det här att de faktiskt ger tillbaka pengar för data som de inte använder. Mm. Att de säger att då drar vi av en $10 för att du inte använder den giggen som du har köpt.
Och det är en schysst grej när man inte, ja, när man framförallt när man betalar, om man säger så, med så låg upplösning eller så hög upplösning på datan, att du betalar för 1 GB i stöpet och inte köper så som vi kanske är mer vana vid här idag, om man tecknar ett nytt abonnemang, att man får 10 gig eller 20 gig eller 50 gig i Magnus fall med en gång.
Så är det definitely. Du har en lite annan uppe där, Johan, och du pratar lite Google. Det har ju släppts hårdvara i Sverige idag, och det är ju inte helt ofta vi får vara med om det.
Det är det inte. Och det är Nexus Player. Jag tror att vi pratade om den här för ett år sedan. Jag vet inte när den släpptes, som det var i Google I.O.-svängen förra året, va?
November släpptes
den. November släpptes den. Det är den första enheten med Android TV som släpps i Sverige. Och Android TV är ju en tjänst, eller en version utav Android-operativsystemet då, som ska köras på tvn eller på ett mediacenter inkopplat till tvn. Det är någon slags Chromecast-variant inkorporerat med vanliga Android, så att du kan köra appar och spel och streama film och annat som du är van vid att kunna göra från din Android-tablet exempelvis, eller Android-telefon. Allt det ska du kunna göra nu på tvn om du köper en sån här enhet, eller om man köper en tv med det här operativsystemet installerat. Det var väl, visades väl även upp ett par sådana under lite sådana här mediamässor under våren, vill jag minnas. Man kan köpa den från Google Store, som jag inte visste var en grej. Jag trodde de sålde allting sint via Play Store. Men går man till store.google.com här i Sverige, så kan man leta upp den här Nexus Playern. Och den kostar 990 kronor. Så det är ändå jag skulle inte säga att det är en dyr pjäs kanske. För det är det ju verkligen inte. Men konkurrenterna hittills har väl varit något billigare i alla fall. I alla fall de här mediacenterna från Apple och även Chromecast och annat. Ingen Ethernet till ditt stora förtret, Magnus.
Jävligt sur.
Jävligt sur, vet du. Men den är fin. Och den, jag tycker ju den här, jag tycker ju det här verkar lite trevligt. Vilket jag inte säger så nämnvärt ofta om just Android-prylar, kan jag ju tycka. Men jag tycker det här verkar som en väldigt trevlig pryl, och jag är nästan lite sugen på att kunna köpa en sån här. Men jag ska avvakta, tror jag, till att jag har sett vad Apple lanserar under WWDC. För att det känns som att det är väldigt... jag tror att det kommer dyka upp en ny Apple TV-enhet under WWDC. Det känns som att mycket pekar på det. Så att jag kommer att hålla mig. Men om det inte släpps något intressant där, så kan jag vara lite aspirant på en sån här. Jag är ju en sån som nu har blivit lite trött på Apple TV, att den är lite för dum. Och min PS4 är lite för klumpig och har liksom inte tillräckligt med media. Eller nu ska jag sluta. Nu ska jag säga som det är. Det är HBOs fel. Hade HBO Nordic vunnits på PS4 så hade jag varit nöjd. Men, jag kanske bara ska gå till HBO istället. Jag kanske inte ska köpa en Android-enhet. Jag kanske bara ska gå och säga till HBO på skarpen att nu får ni släppa en vettig multimedia, eller vettig media-app och ha en riktig multimedia-strategi så man kan titta på era sjukt grymma program med deras skit-app på alla plattformar.
Du ser besvärad ut, min gode vän. Ja. Och jag, det första så värms det ju mitt Android-hjärta att du faktiskt funderar på att köpa en Android-enhet. Jag köpte den här idag, faktiskt. Och jag tror att Jesper, såklart, Jesper var väldigt rätt ute. Detta är en Chromecast on crack. Det är en Chromecast som kan mer än att bara vara den här dumma dongen som sitter in i tvn och bara kan ta emot en signal. För här kan du faktiskt köpa spel på Google Play, du kan installera dem, du får med, om jag inte missförstod alltihop. Nej, du får inte med en gamepad, du kan köpa till en gamepad för 400 kronor och faktiskt spela på tvn som om det vore en spelenhet. Samtidigt då som du även kan streama saker och du kan köra appar som är byggda för att funka med Android TV. Till exempel HBO Nordic då, som Johan är ute och suktar efter. Det finns nackdelar med den här enheten och den här har faktiskt spelats ner ganska hårt av Android fanboy-sajter runt om i världen och fått ganska dåliga recensioner. Och det är huvudsakligen det man klagar på. Det är att den inte har utökningsbart hårddiskutrymme. Det är 8 gig som gäller och sen är det punkt. Sen är enheten full och börjar man räkna lite på det, låt oss säga att vi cashar ner Interstellar på några gig och sen så installerar du några goda stora spel och sen är enheten full. Då står det helt enkelt att du måste ta bort någonting för att kunna installera nästa roliga spel. Och spel är ju inte helt ovanligt idag att de dyker upp, att de kan bli upp till 2 gig stora. Hearthstone, som Magnus skulle sagt, är ju uppåt till giggen om jag inte minns helt fel. Jag tror även Game of Thrones-serien på Android är också över giggen, åtminstone, eller 1,5 till och med, åt det hållet. Så att, och sen också, som du var inne på Johan, avsaknaden av Ethernet-port är ett stort förtret i min digitala värld. Jag hade gärna haft Ethernet-port på den här. Så jag är lite skeptisk. Jag köpte den dels för att jag har ambitioner om att skapa, att göra Apple eller Android TV-versioner av mina appar, i synnerhet in browser då, för att kunna browsa på TV:n. Så att jag har ett behov av det här att testa den. Men jag hade nog varit restriktiv att klippa den här faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ni kan få en, jag är ju tyvärr inte reguljär just nu på Slash, att jag är pappaledig, vilket är konstigt att säga i showen på plats här, men idag funkar det. Men jag kan försöka få till någon form av recension eller en Tommy Talks. Jag pratar lite mer om Nexus Player när jag väl får den kopplad in i TV:n. Magnus, du äger väl också en handfull med Chromecasts hemma, va?
Ja, ett par stycken i alla fall. Just nu ingen inkopplad i någon TV-apparat i hemmet. Ersatt av Apple TV all the way.
Och det funkar, eller?
Ja, jag tycker att det funkar för de små behov. Det är egentligen bara Netflix som är behovet. Och den rullar väl både i PS4 och Apple TV. Men Apple TV känns ju snäppet vassare just för detta. Däremot måste jag ju ändå rätta dig baserat på information som har kommit mig till känna. Att Nexus Playen fungerar med external storage och att du kan köra Ethernet-adapter via USB. I
micro-USB-porten.
Det är Android Central som har gjort en liten review på denna i november 2014 när den släpptes då. Och de har kommit fram till detta. Så vi ska slänga med lite show notes på det också. Och jag hoppas att du också kommer att testa sen, Tommy.
Ja, absolut, men det här var ju lite ny information. Det har du helt rätt i. Man skulle faktiskt kunna köra Ethernet över USB-dongel, ja.
Yep.
Det är ju faktiskt ingen dum idé. Men extendable storage, är det antingen USB-dongel som gäller för Ethernet eller expanderbart storage?
Kan du inte bara koppla in en USB-hub?
Jag tänker det.
Det blir inte så smidig enhet det här i slutändan. Man ska ha en USB-hub och så 7 kablar till ett hårddiskrack som man ska dra fram ur serverskåpet och annat. Jag kanske börjar ångra mig nu.
Mm. There are some caveats though. Det finns inget sätt att se enheterna. Löser en Ethernet så är jag rätt nöjd egentligen. För jag köpte ju faktiskt på din inrådan där, Magnus, en Raspberry Pi 2, eller V2, som nu sitter i prutten på tvn där uppe. Och den gör ju faktiskt det mesta med Rasplex, så jag är nöjd. Men den har ju inte Chromecast-stödet. Jag skulle gärna, det finns situationer där man gärna skulle vilja kasta upp saker på tvn. Och det, Twitch funkar inte i Rasplex. Jag tittar gärna på Twitch på kvällarna nu för tiden. Jag hade velat... Jag är nog mer pepp när Ethernet-grejen kom in här.
Mm. Mm. Ja, jag ser fram emot att höra vad du tycker. Det är. Jag är inte helt oäven att köpa en sån här också. Mest för att bara känna på det och se om det är någonting som jag skulle kunna anamma. Däremot så ser jag väl hellre att jag konsoliderar så mycket som möjligt och trycker in Android TV i min nästa TV istället.
Ja, det är ingen dum idé faktiskt.
Nej, det är ändå samma operativsystem som i den här.
Ja.
Så får man möjlighet att köpa en ny TV också.
Jag har ju alltid varit en stor fan av konsolidering. Jag kör ju Xbox One på allting här nere. Men detta är ju barn-TV-lösningen i vardagsrummet där uppe och sovrumslösningen egentligen. Det är där jag vill... Det är den lösningen jag vill komma åt egentligen. Så vi får se. Jag lovar att återkomma på något vänster. I värsta fall ett inspelat inslag där jag pratar lite om Nexus Player när den kommer. Du tog en klunk, Magnus, och det blir faktiskt klunk plus kvällens sista ämne här. Varsågod.
Då ska vi göra det. Steam ska vi prata om. Den här online-speltjänsten. Valve som äger Steam och som utvecklar bland annat de här gamla fina Half-Life. Precis. Valve lanserade för inte mindre än 5 dagar sedan möjligheten för utvecklare att ta betalt för moddar, spelmoddar till Skyrim, det gamla spelet från Bethesda Softworks, via någonting som man kallar då för Skyrim Workshop, som är en del av Steam. Det här togs inte emot speciellt väl av spelarna, som började att rikta en hel mängd kritik mot Valve, baserat på att det här spelet Skyrim har funnits i så pass många år nu och det finns en jättestor mod-community kring det. Det finns i skrivandet stund över 24 000 moddar som har släppts och laddats ner 170 miljoner gånger. Och då var det inte riktigt läge, tyckte spelarna, att komma in och börja peta i det och låta utvecklarna ta betalt för sina moddar till det här gamla spelet. Valve backar nu på det här beslutet som de då tog och genomförde för 5 dagar sedan. Och tar du bort alla betalmoddar till Skyrim via Skyrim Workshop. Utgångspunkten berättar Valve då i ett öppet brev här att det var en... Man tyckte att det var en god idé och den fanns där för att öka antalet högkvalitativa moddar till spelet. Och för att ge utvecklarna också möjlighet att ge bättre support baserat på att de fick en del av en inkomstkakan då. Man ville se fler högkvalitativa moddar utvecklas till egna produkter som Dota, Counter-Strike, Killing Floor och DayZ till exempel. Men Skyrim insåg man ju helt kort då att det här var ju helt fel ställe att börja på baserat på all den kritiken som kom in.
Får man ställa en liten kort fråga där? Mitt i?
Får man?
Mm. Jag fattar inte var kritiken kommer från. Var det så att de automatiskt tog betalt för alla moddar som tidigare var gratis? Eller varför blev det en sån storm mot det här?
Det framgår inte riktigt av den artikeln jag har läst. Men... När jag läser Valves öppna brev så får man känslan av att spelarna och de som sitter och gör moddar, det är egentligen det är samma personer i mångt och mycket.
Men de kan väl bara välja att inte ta betalt för sina moddar, antar jag. De kan väl fortfarande släppa dem gratis,
ja,
eller?
Ja, det kan de också göra. Man får sätta sin prislapp alldeles själv. Det får man göra.
Men ja, hur kan det då bli ett problem? Om folk inte vill betala för moddarna så behöver de väl inte använda moddarna? Alla freeloaders kan man ju inte lyssna på i sådana lägen, eller?
Vi kommer till en liten ganska viktig parentes i det hela. Mm. Därför att i den här betaltjänsten så går nämligen 75% av all försäljningspeng till Valve. Och moddarna får 25%. Ganska girigt, tycker många av de som kommer med kritiken då.
Ja, det låter ju däremot lite värre, kan man väl säga. Men alltså, faktum kvarstår väl att om de inte gillar det så kan de väl bara låta moddarna vara gratis så som de har gjort tidigare. De behöver väl inte ta betalt för dem om de inte vill?
Nej, och alltså Valve kommer ju att genomdriva detta, men man kommer inte att göra det på ett spel med den här som har det här ekosystemet av moddar som har en roll på nacken dessutom, utan då lär man nog införa det på nyare titlar, tror jag.
Men jag fattar liksom inte, man för att mod-community ska funka så vill man ju inte, man vill ju inte göra spelarna till lags, eller det vill man väl i viss mån, men alltså de som man vill göra till lags, det är ju de som skapar moddarna. Mm. Och om de vill ta betalt för sina grejer, och det vill ju uppenbarligen folk bli med att folk började sätta en prislapp på sina saker, så kan man liksom inte sluta med det sen för att spelarna säger att nej, men vi vill ju ha det gratis. Jag har haft det här gratis skitlänge. Kan vi inte bara få fortsätta ha det gratis?
Ja, nej, och som sagt, allting framgår inte av artikeln, men man ges känslan av att det finns ett samförstånd mellan moddarna och de gamers.
Ah, okay. Ja,
och det finns mycket historik i det här spelet. Oh. Så att jag är övertygad om att det kommer att komma. Men då kommer man att introducera det på nyare spel. Där liksom inte finns en färdig community på.
De råkade helt enkelt klampa in i en kultur som de inte riktigt förstod, antar jag.
Nej, och det är ju precis vad Valve säger också. Vi fattade inte detta. Det här var helt fel approach av oss. Och vi skulle inte ha valt Skyrim, utan vi skulle ha valt något nyare. Där det inte finns en befintlig...
Det är ju fan en jävligt bra ursäkt faktiskt. Alltså på en bra ursäkt på riktigt. För det är väldigt sällan man läser bra ursäkter där folk faktiskt ber om ursäkt. Det är ofta så här många säger we're sorry, we apologize for your inconvenience, bla 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 bla, bla. Utan det är väldigt sällan som folk säger att men fan, jag gjorde fel. Ja. Förlåt mig, och så ska vi ta åt oss det här och ska vi försöka göra om och göra rätt.
Ja.
Det är, om man börjar lusläsa när folk, och nu gör jag så här, citationstecken här med fingrarna, när folk ber om förlåtelse, så är det väldigt sällan som folk ber om förlåtelse. Det är väldigt kul när man har det med sig och börjar läsa ursäkter.
Och som du var inne på också där, att andemeningen var också väldigt bra från Valves sida. De ville ju få mer högkvalitativa moddar till Skyrim, att göra upplevelsen ännu bättre, men precis som de insåg där i efterhand då, så var det inte riktigt, ja, som jag sagt innan, det var inte helt rätt ställe att börja på. Du började andas där, Magnus. Hade du någonting mer du ville fylla ut en andning med?
Nej, alltså, det är väl, jag känner mångt och mycket samma som Johan. Jag tycker att det var stort av dem att tala om att de har gjort fel hela vägen och att de ska ta till sig av all feedback och försöka och lösa detta på ett snyggare sätt nästa gång. Men att de fortfarande ska ha 75% av försäljningspengen i provision, det är surt.
Gnidigt är det faktiskt. Det är konstigt gnidigt. De har ju fortfarande sålt originalspelet till användaren.
Det också.
Till att börja med. Ja. Så att, ja, nej, pojkar, om vi inte har någonting mer här runt här. Johan, du är också nöjd, känner du, med Skyrim?
Ja, det tycker jag. Jag är ju inte en Skyrim-spelare och inte en moddare rang heller, i och med att jag sitter mest och spelar konsolspel nu för tiden. Så känner jag att jag kan liksom inte ta del av det här communityt eller den här kulturen, och jag förstår det nog inte riktigt om jag bara går på den informationen som vi blivit serverade här idag. Så jag får väl gräva djupare om jag är sugen på det.
Du har ju en icke-veckospecifik grej här, Johan, mot slutet. Vill du spara den en vecka eller vill du bjuda på den också nu?
Nej, jag tycker vi sparar på den. Jag har inte hunnit läsa på tillräckligt för att kunna såga den. Och jag känner att ingen annan hade gjort det heller. Så att jag avvaktar med den.
Okay.
Men det kan eller kan inte ha handlat om warp drive och våran möjlighet att ta oss till andra galaxer och universum under vår livstid.
Det är det bästa man kan göra är att teasa ett ämne som inte kommer komma nu och vet inte om det kommer senare i showen. Ever.
Det är kanon. Men jag tror inte de kommer sakna det här. Det här är så här typiskt vetenskapens värld. Nej, inte vetenskapens värld. Vad heter det? Illustrerad vetenskap. Ämne, så att om 5 år, då kommer det här vara sanning. Så här, nej.
Nej.
Det händer inte.
Vi suger på den karamellen och berättar istället lite om de här sköna sakerna som kommer mot slutet av showen. Först och främst då så har vi ju en forumtråd, har vi redan gått igenom. Vi har faktiskt veckans poll i vanlig ordning som vi ska redovisa här. Den här veckan så blir det ett kartotekvariant. Vi vill veta hur gammal du är. Gå till slashat.se och fyll i en ålder som representerar din mentala eller din ålder, den som står på ditt körkort eller din ID. Det väljer du själv. Men tryck i den åldern du tycker representerar dig i alla fall. Och det här är ju för att ge oss en liten uppfattning om vad vi har våra lyssnare i åldersmässigt, eller i ålder och åldersmässigt. Och slutet ska vi även prata lite om forum.ray.se. Den har fått mycket utrymme den här showen, med all rätt. Det är ett trevligt forum att hänga på. Fråga Magnus, han kan detta. Johan är inte lika övertygad om att han vet hur bra forumet är, men det finns där. Är det så att du tycker att den här showen är värd en liten slant, vi drar oss ju ändå med omkostnader, så finns det slashat.se/donera. Ni kan donera en summa per månad eller en summa en gång. Ni får göra precis som ni vill. Vi lider ju ändå mot månadsslut och i vanlig ordning överblivna pengar på lönekontot raka vägen till farbröderna på Slashat. Slashat.tv har ni även om ni vill avnjuta våra ansikten i vår fulla färgprakt i svartvitt på Slashat.tv. Magnus, du har väl lite mer gött runt omkring retrospelsmässan. Du har redan sagt i början på showen, men det är såna här grejer som lyssnarna lätt missförstår eller missar. Vad händer den 16 maj?
16 maj, Tommy, precis. Det är det rätta datumet. Nu ska jag inte försöka säga någonting annat. Retrospelsmässan går av stapeln nere på Eriksbergshallen i Göteborg. Och för fjärde året i rad så kommer vi vara där och gå och mysa omkring lite grann. Men det som sker efteråt, det är ju det som är det härliga. När vi samlar ihop alla goa tittare och lyssnare och går till något trevligt ställe i närheten. Dricker någonting kallt och bara hänger resten av eftermiddagen tills någon säger att nu får ni fasen gå hem här, nu ska vi stänga. Så att det är meetup alltså som gäller 16 maj. Vi kommer att annonsera tid och plats i vårt eminenta forum. Återigen, forum.array.se, där finns det en klistrad tråd som heter just Retrospelsmässan meetup 2015. Just det. Kan ni gärna anmäla ert intresse där, så får vi bra koll på hur många det är som kommer att dyka upp, så att vi kan försöka hitta ett bra ställe att ses på för en liten god nördig meetup någon gång under eftermiddagen där den 16 maj alltså.
Och om du inte sa det, så kan jag understryka att sociala medier är ett bra ställe, ett sätt att få mer information om detta. Vi kommer ju pusha ut det på Twitter och Facebook och annat kul också.
Jajamän.
Forum, feedback och annat spännande. Är det så att du har en åsikt om vad vi har sagt? Har du en generell åsikt eller har du bara ett tips till oss här på redaktionen, så är det feedbackformuläret på hemsidan ni besöker. Och någonting vi pushar om på senare tid, betygsätt oss gärna på iTunes. Det är inte alla av er, men hälften av er ungefär kör ju iOS av någon modigenre. Och det kostar inte många kronor, det kostar till och med 0 kronor att hoppa in på iTunes och trycka ett betyg på showen som ni tycker representerar oss. Lämnar ni en kommentar så blir vi ännu gladare vad ni tycker. Är det så att ni har feedback, så lämna inte dem i kommentaren, utan gör det på feedbackformuläret istället, så vi kan återkoppla till det, tycker jag.
Man kan ju säga att man kan gå till alla sina, måste inte bara vara iTunes, men iTunes är den största, men jag vet inte, jag antar att man kan betygsätta podcast i olika podcastklienter på Android och sådär också, va? Att man kan säga tips om den, eller sätta ett betyg, eller sätta en thumbs up, eller like, eller på något sätt visa att man uppskattar just den här podden.
Kan man det, så skulle vi uppskatta det, kan vi säga.
Det skulle vi absolut göra.
Det är ett väldigt lätt sätt att ge tillbaka någonting till showen, faktiskt. Och vi är uppe, som vi sa, det är ju många, många hundra timmar med innehåll som vi har levererat här. 319 timmar minst är det ju, med högkvalitativt mer eller mindre. det säger så här, det finns 319 timmar med innehåll, finns det.
Ja.
Med varierande kvalitet, med olika ljud faktiskt. Det där får faktiskt avsluta kvällens slashat.se. Ni har hört Tobbe Psemski, Jesper Söderlund har varit huvudvärk, så han har inte hört, men har hört Magnus Jonasson och Johan Kottkrig Larsson den här 28 april 2015. Nu ska vi göra efterjobbet här och få ut showen på intranätet, så får ni ta hand om er. Ha en underbar dag. Hej!